Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
En av matchens bästa prestationer stod hemmalagets Hjalmar Ekdahl för när han redan i den andra matchminuten räddade Mjällbyanfallaren Amin Sars avslut på mållinjen.
Det är alltså Ekdahl som skarvar den vidare in i mål, och det är 1-0.
Det är kvitterat. Och vilket häng han har där, Ekdahl.
Kring hörnan, till exempel Ekdahl. Han gör mål igen. Tredje matchen i rad. Hjalmar Ekdahl, 1-0 Djurgården.
BP-fostrade Hjalmar Ekdahl har spelat fotboll under större delen av sitt liv. Men det var först efter ett college-äventyr i USA 2017 som mittbacken bestämde sig för att satsa på fotbollen på allvar. Och på bara några år har han gått från att vara ett relativt anonymt namn i fotbollssverige till att verkligen excellera. I både Allsvenskan och Djurgården, och han blev uttagen till landslagets vinterturné, men där pandemin satte stopp för Blågults resa. Ekdahls karriär har sannoliken gått spikrakt den senaste tiden, och i podden berättar han vad det är som ligger bakom den snabba utvecklingen samt glädjen och förvåningen över att han blev tilldelad utmärkelsen Årets back i Allsvenskan 2021.
Jag tror ingen, varken jag eller fansen eller kanske laget för den delen heller, hade väl förväntningar på att jag skulle kliva in och ta en sån stor roll och till och med få den utmärkelsen. Så det toppade ju alla förväntningar.
Naturligtvis talar vi även om det känsliga skiftet från att ha tillhört Hammarby till att sedan skriva på för Djurgården. Hur Bayern-supportrarna terroriserade honom, trots att han inte gjort en enda minut i tävlingssammanhang för klubben.
Oavsett vad någon skriver så kunde jag faktiskt bara garva bort det och vifta bort det rätt enkelt. Men när de börjar ringa blir det lite mer påtagligt. Lite obehagligt var det, men rädd blev jag inte.
Vi kommer även in på att Hjalmar gör allt för att locka hem brorsan Albin Ekdahl till Djurgården och förhoppningen om att de någon gång ska spela tillsammans.
Det är absolut en dröm jag har sen jag verkligen har haft tanken om att bli proffs. Tänk om jag och Albin skulle spela ihop. Det hade varit helt otroligt.
Podden är såklart mycket mer än så här. Vi pratar om att BP faktiskt nobbade honom när han flyttade hem från USA. Om tankarna inför Svenska Cupen som drar igång. Om den gyllene BP-generationen som blev ett eget tv-program. Om att han snart tar examen i nationalekonomi. Om hur han och Djurgården ser på förra årets guldmiss. Och hur man ska utmana Malmö FF i år. Samt hur klubben ska hantera kvalet till Europa Conference League som väntar i sommar. Men som vanligt börjar vi podden med en faktaruta. Ålder?
23.
Bor?
Vasastan.
Familj?
Ingen egen familj än så länge.
Utbildning?
På god väg. Jag har en termin kvar till en nationalekonomkandidat.
Lön?
Bra.
Vad kör du?
Volkswagen.
Vad läser du?
Jag håller faktiskt på att läsa farsans bok just nu. Snart klar.
Vad tittar du på?
Titta på fotboll, serier, film också. Allt möjligt.
Vad lyssnar du på?
Jag lyssnar på allt möjligt faktiskt. All äter inom musik. Men kanske främst lite techno, melodisk techno och house-ish.
Vad spelar du på?
Jag har ett PlayStation 5 som jag spelar på då och då. Inga instrument än så länge.
Vilken skulle du klassa som den största upplevelse du har haft i fotbollssammanhang?
Oj, bra fråga. alla de här minnesvärda stunderna från när man var pojkspelare i BP och utlandsturneringar och Gotia Cup och sånt minns man ju hela livet. Sen kanske inte det är på riktigt samma nivå som seniorfotbollen, men ja, inga riktiga sådana upplevelser inom seniorfotbollen kanske har kommit än.
Vad skulle du klassa som den främsta merit du har?
Årets back i Allsvenskan.
Vem var din idol när du var liten?
Maldini skulle jag nog säga är den första. Sen på senare tid så blev det Koscielny när jag följde Arsenal slaviskt. Jag gillade honom väldigt mycket.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Arsenal måste jag ändå säga. För de har jag väl följt sen jag var liten grabb och jag älskade Henri. Ja, jag vet inte varför det blev Arsenal. Det blev Arsenal helt enkelt. Och även då, om man får svara det, Djurgården är lite så sen barnsben.
Vilken är den bästa tröja du bytt till dig?
Jag har inte bytt till mig någon tröja faktiskt.
Vilken regel hade du helst velat ändra på?
En svår fråga. Jag är väl för var egentligen, men jag kan tycka att de borde kunna lösa det lite smidigare och ja, inte så mycket avbrott och så lång tid mellan avblåsningarna liksom, när man ser en offside, att man borde kunna se det snabbare.
Vem är den tuffaste motståndare du stött på?
Också en svår fråga. Nej, jag vet faktiskt inte, jag får passa på den.
Vad har du tränat mest på i din karriär?
Det måste nog ändå vara bollbehandlingen spelet med boll, tekniken och passningsspelet framförallt skulle jag nog säga.
Vilken är din favoritfilm?
The Prestige måste jag svara på den.
Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan?
Matte.
Vad gör dig rädd?
Att nära och kära ska råka illa ut, eller jag själv för den delen.
När var du riktigt lycklig senast?
Idag, nu.
Vilken var din tuffaste kris?
Fan om jag haft någon kris så, men det var väl i tonåren där när jag velade om jag skulle hålla på med fotbollen eller inte, och då var jag lite, stod lite i valet och kvalet och var lite hjälplös och var lite vilse där i min beslutsfattning, men det ordnar sig.
Cupmatch vänta mot Borge, på något sätt start på tävlingssäsongen, hur är känslan inför det?
Bra, jag tycker vi har varit väldigt bra här på försäsongen med 4 vinster och spelet har suttit jättefint, så ja, jag tror att det kommer gå bra och känslan i laget är verkligen bra.
Vad är din känsla just kring cupen, att det kommer in och på något sätt kanske lite förkortat försäsongen?
Ja, nej, men det är väl bra att man får lite tävlingsmatcher ändå bra tid innan Allsvenskan börjar, och nu har vi ändå hunnit spela 4 tävlingsmatcher, vilket jag kan tänka mig är mer än de flesta. Så det, vi har haft tid att slipa på det vi behöver slipa på helt enkelt.
Vad är målet i cupen?
Ja, det är väl självklart att vinna. Att jag tror det främsta målet är att vi ändå sätter spelet bra och att det ser bra ut inför Allsvenskan. Och sen så är det klart att cupen kan ju vara en gratis biljett till Europa, så vi ska väl också försöka vinna matcherna.
Är det ändå så att Allsvenskan är lite högre intensitet, inriktning, inställning när man går in jämfört med en cupmatch?
Ja, det kan man väl argumentera för. Eftersom att Svenska cupen är väl lite, samtidigt som det är tävlingsmatcher, så är det lite att man ska sätta spelet och slipa på allting inför allsvenska starten. Men med det sagt så ska man inte förmildra det heller, utan det är ju viktigt som sagt.
Ni är ju, förutom med Brage och Halmstad, så är även BP. Hur är det att ställas mot BP där du ändå är fostrad?
Det blir jättekul. Jag har väl ett fåtal grabbar där som jag kände sedan innan, och det är kul att möta BP som är en moderklubb som man tillhörde i typ 13 år. Så det blir speciellt.
Ja, för några av dem som är tillhör BP spelade du med när du växte upp helt enkelt.
Ja, precis. Så det är, just den biten är kul att man får stöta på dem igen så här senare skede.
Men du vill att ni piskar dem?
Självklart, det vill jag göra mot alla lag.
Just försäsong som du är inne på, när jag har vunnit mycket och du gjorde mål mot Rosenborg, och när man tittar så har du ju startat varenda match. Är du cementerad i elvan?
Det vill jag nog kanske inte uttala om så, men det känns bra när jag har spelat nu, och jag har förväntningar på att spela. Så det utan att säga ja rätt ut, så hoppas jag och tror det.
Vad får du för signaler från tränarna? Vad är det de liksom är nöjda med, och vad vill de att du ska förbättra?
Nej, men de är väl nöjda med det mesta. De tycker att jag gjorde ett bra fjolår, vilket jag håller med om. Och nu handlar det väl om att slipa vidare på det och fortsätta jobba på det. Kom in med andra förväntningar nu i år, såklart, eftersom att nu är jag lite mer erfaren och kommer med ett bra fjolår i ryggen. Så ja, får väl fortsätta och prestera stabilt förhoppningsvis. Och de vill se lite mer av en ledartyp från mig nu. Vilket jag också kräver av mig själv nu när jag kommer in som lite mer erfaren och med lite högre förväntningar.
Ja, hur tar man fram det? För det är ju rätt att säga att man ska vara ledare. Alla är ju inte kanske skapta för det. Eller?
Nej, men det handlar väl också om att många är ju inte så som personer, som du säger. Och har du en ledaregenskap, en sån karaktär, så har du den. Och då kan du kanske enklare plocka fram den. Och någonstans så ser jag mig själv som en liten ledare. Så det handlar väl om att jag vågar bara ta för mig mer och pratar mer och litar på att det jag säger är värt att lyssna på för de andra.
Vad betyder det att Jakob Yne Larsson försvunnit?
Det är ett tapp, såklart. Han var trygg för mig och för laget, inte minst. Han hjälpte mig mycket och det kändes otroligt tryggt att spela med honom. Man blir trygg i hans omgivning, helt enkelt. Så det var ju tapp, såklart. Men det känns jättebra nu att spela med Lövgren som jag har gjort här i träningsmatcherna. Så det ska nog inte bli några problem.
Vad säger du annars om Superbos vinter med Viktor Edvardsson, Piotr Johansson, ryske målvakten som är tillbaka, och även Pierre Bengtsson bland annat som kommer in? Hur starka är ni?
Det är bra värmningar allihopa. I år så har vi fått in lite mer färdiga spelare till skillnad från förra året, och då behövde många en liten inkörningsperiod. Men de spelarna som kommer in nu förväntas leverera direkt och ta plats, vilket jag tycker att de har gjort. Och sen är det klart, de kommer växa in i det ännu mer, så jag tycker att det är ett gäng jättestarka värvningar.
Om man ser till fjolåret så låg ni ju topp länge men blev trea till slut. Vad kan ni göra åt Malmö FF?
Ja, som du sa, vi ledde ju svenskan väldigt långt. Och sen var det väl upp till oss själva där. Vi hade ju alltid egna händer och vi räckte inte hela vägen. Och det är svårt att sätta fingret på exakt vad det beror på. Men för oss tror jag bara handlar om att slipa vidare på det spelet vi hade förra året. Och att vi fortsätter vara mentalt beredda på alla motgångar vi kan stöta på.
Hur mycket analyserar man något sånt efter en säsong?
Vi har väl inte grävt ner oss i det alldeles för mycket, förutom att vi har kunnat konstatera att vi gjorde en i stora delar väldigt bra säsong och spelade fantastisk fotboll i många matcher. Så den biten och det självförtroendet har vi med oss till år. Så om vi kan slipa på det andra, så tror jag att det kan bli bra.
Ni ska ju även kvala till Europa via tredje plats. Hur blir det att balansera det?
Det blir fler matcher, det blir högre belastning och förmodligen lite högre tempo då i Europa. Så jag skulle säga att det är bra att vi har fått in fler spelare nu, en bredare trupp som vi kan rotera lite med. Och det känns som att vi är förberedda för att ta den utmaningen.
Vad talar för att Djurgården ska klara det som väldigt få svenska lag, förutom Malmö FF, klarar, och faktiskt nå ett gruppspel?
Att vi är ett skickligt lag. Vi är inte rädda för något motstånd egentligen. Det såg man, tycker jag, förra året på Tele2, att vi mot Malmö då, som du nämnde, att vi spelade ut Malmö på Tele2. Och där hemma har vi allt självförtroende i världen. Så vi tvivlar inte på vad vi kan göra, utan det handlar om att gå ut och verkligen vara påkopplade från början.
På hösten när man jagar förvisso SM-guld, men man jagar även Europaspel, så att säga, då pratas det om att det är så viktigt. Sen är det ändå som att svenska, många svenska klubblag då inte kan ställa om. Det är ju som sagt mest Malmö, och sen är det ju Östersund, det är ju nu 5 år sedan de gick vidare. Vad tror du beror på att svenska klubblag har så svårt?
Jag vet faktiskt inte. Antagligen någonstans har det väl med kvalitet i grund och botten att göra, och att vi inte har fått samma förberedelse för den typen av utmaningar kanske här hemma. Vi spelar många konstgräsmatcher och man möter blandat motstånd, och sen blir det en omställning att komma ut och möta utländska lag med en annan typ av fotboll. Det kanske är mer fysiskt, det går snabbare. Så det är många olika parametrar som avgör det. Och sen har man sett att omställningen till allsvenskan sen Malmö i år till exempel kunde spela en Europa League-match. Eller vad, de,
Champions League?
Nej, eller vad fan är Champions League, just det. Och sen kommer hem till allsvenskan och de får det tufft liksom, mot ett betydligt sämre motstånd på pappret. Så det gäller att vara påkopplade mentalt, tror jag, hela vägen ut.
Har ni pratat om er redan nu?
Nej, det har vi inte gjort. Utan det är väl en egen tanke jag har. Och en egen analys jag då drog utifrån det. Men ja, när det väl kommer på tal, så tror jag att det kommer vara en jätteviktig del att behandla.
Ja, nu håller vi inte på spänningen längre. Nu är det dags att ta reda på vem som blir årets back 2021. Priset går till Hjalmar Ekdal, Djurgården! Stort grattis, Hjalmar Ekdal. Vilken osannolik framgång den här säsongen. Alltså.
Tack så jättemycket.
Vad säger du om din säsong?
Ja du, när jag kom till Djurgården hade jag väl inte förväntat mig att stå här ett år senare med det här fina priset. Så det har gått snabbt.
Du kom ju till Djurgården för ganska precis ett år sedan. Lite, liksom, även om du hade gjort det bra i Sirius, så var det lite frågetecken ändå. Du blev ett utropstecken, kan man ju lugnt säga. Hur överraskad blev du själv när du blev årets back?
Ja, det var en otrolig bedrift faktiskt. Det var inget jag hade räknat med. Kom till Djurgården som ett rätt anonymt namn ändå. Även om jag har gjort en säsong i Sirius. Och jag tror ingen, varken jag eller fansen eller kanske laget för den delen heller, hade väl förväntningar på att jag skulle kliva in och ta en sån stor roll och till och med få den utmärkelsen. Så det toppade ju alla förväntningar.
Ja, jag menar, det var ju en del som trodde på exempelvis Milosevic eller liksom från AIK och så. Hur just, vad betyder det när man liksom tar hem det att man blir framröstad? Det är ju liksom spelare och tränare, men även andra som röstar fram.
Det är jättestort såklart. Det är det mest autentiska kvitto du kan få på att du gjort en otroligt bra säsong. Och sen Milosevic och återigen då gjorde ju fantastiskt bra de med. Så det hade ju inte varit fel om någon av dem vann heller. Men ja, det är skitkul såklart.
Du har inte missat att det blev lite liv om att det var mycket djurgårdar som röstade och så. Nej, hur tar man del av det? Du är ju medievan, så du tar säkert del av det.
Ja, nej, det är inget jag lägger vikt i så. Jag kan förstå att det var många som tyckte annorlunda, inte minst AIK-are. Och det hade varit konstigt om de inte backade sina spelare, så det är ingenting jag lägger fokus på så. Alla tre hade varit värdiga vinnare.
Om du ser till säsongen, är du själv överraskad över hur lätt du gled in i ett allsvenskt topplag och etablerade dig?
Ja, som jag sa, det var absolut inte de förväntningar jag hade när jag kom. Så jag fick förtroende direkt och fick spela det mesta, eller allt. Och jag anpassade mig snabbt, så det just där i början var det, kändes det ju bra. Och sen fortsatte jag att prestera bra, så det gick ju jättesnabbt och det var ju kul för mig också att jag kunde bevisa för mig själv att jag kunde anpassa mig så snabbt och verkligen platsa in i ett allsvenskt topplag utan större problem.
Vad tror du det beror på att det ändå gick rätt lätt?
Jag tror att det är en mix av egen kvalitet då, att jag kan anpassa mig och att jag har kvaliteter som gör det lätt för mig att kunna anpassa mig till ett lite högre tempo och bättre spel. Samtidigt som jag fick väldigt mycket förtroende från tränare. Vilket det är nyttigt för alla spelare att få. Och känna det självförtroende, och känna det förtroende från tränare. Och det höjer ens egna självförtroende. Så, ja.
Vad har Kim Bergsam och Thomas Lagerlöf som är bra för dig?
Ja, men de har alltid gillat mina kvaliteter och verkligen varit tydliga med att ge mig förtroende. Och när man känner det förtroende för tränare, så då höjs man själv och vågar verkligen spela på sina kvaliteter. Och jag tror mina kvaliteter passar bra in i det spelet de vill spela. Så det klaffade väldigt bra där. När de visade intresse så kände jag väldigt snabbt att de var väldigt entusiastiska och att det var en bra match helt enkelt.
Det finns ju på något sätt lite snack om Marcus Danielsson som jag har tränat med er i perioder. Jag såg i sig att Bruce Andersson sa att nej, men det blir ingenting. Men ingen vet ju riktigt med hans framtid i Kina. Hur känner man kring det? En fantastisk spelare som i så fall skulle komma tillbaka, samtidigt en konkurrent. Ja. Konkurrent. Hur känner du kring det?
Nej, det är, om vi hade fått hem Mackan hade det varit otroligt stort. Han är nog välkommen med öppna armar. Och ur den aspekten att det hade varit en konkurrent, så ja, men samtidigt så höjer det laget, och om jag ska kunna tävla på den här nivån så måste jag kunna axla en sån utmaning också. Och ja, det tror jag att jag hade kunnat stå ut med. Så det, jag tror för Djurgården och för alla bitar hade det varit en otrolig förstärkning.
Om man säger till dig, vad känner du kan bli bättre och som du jobbar med för att förbättra?
Individuellt. Jag har väl som individuellt mål att kanske bli ännu mer fysisk, lite mer cynisk i mitt försvarsspel och verkligen kunna ge en match mot de allra starkaste forwardsarna jag möter i Allsvenskan. Det är väl det motståndet jag tycker är jobbigast att möta, stora starka forwards. Så det är den typen av motstånd är någonting jag strävar mot att kunna tackla bättre.
Hur ändrar man sin träning, eventuellt kost, för att komma dit?
Du tränar ännu hårdare i gymmet och lägger ner lite extra timmar i veckan kanske på det. Och verkligen när det väl är fys att du krämmer ut allt du har. Och jag är för en öppen dialog med mina fystränare om det här, och de hjälper mig så mycket de kan. Och vi snackar kost och sömn och allt egentligen. Så de hjälper mig dit, och jag själv är ju väldigt mån om att försöka ta mig dit.
Hur mycket har du lagt på dig?
Ja, men jag är lite trögrörlig där. Jag känner att det är svårt att lägga på sig kilo. Men sakta men säkert tar jag mig uppåt. Jag är på 82 kilo nu, men siktar väl på 84-85 kanske. Utan att tappa snabbhet.
Är det ett måste att bli lägga på lite mer muskler, lite mer, några kilo till för att kunna tampas med de här?
Nödvändigtvis inte kanske, men det är... Du ger dig själv bättre förutsättningar om du har lite fler kilo muskler på kroppen. Och sen är du smartare än dina motståndare, så kan du möta vilket motstånd som helst skulle jag vilja säga. Så det är inte nödvändigtvis, men det ger dig bättre förutsättningar.
Du talar om att bli lite mer cynisk också. Hur långt tar du det?
Inte så att jag blir en äcklig och ful spelare så som alla hatar. Men... om man kollar på de bästa mittbackarna i världen så ser man vissa tendenser av cynism och lite små ful knep. Sådär. Så det är väl någonting jag försöker ta efter och bli lite allmänt hårdare bara.
Spelmässigt med bollen, hur mycket jobbar ni med det, att du ska höja den kvaliteten ytterligare?
Varje träning, de ställer högre krav på mig och jag ställer högre krav på mig själv. Så det är väl i varje träning att försöka ja, ställa krav på mig själv och sätta mig själv i situationer där jag behöver ta fram vissa egenskaper. Så det är att alltid försöka bli bättre i olika givna situationer. Det är ju klart att det är inget jag tackar nej till. Samtidigt som jag är väldigt trygg i mitt passningsspel och bollspel och vet att jag kommer kunna nå långt med det.
Spel i den som Djurgården hade förra året. Tar man den vidare liksom? Det är egentligen den man bygger vidare på nu till 2022, att fortsätta på den vägen.
Ja, absolut. Vi kände väl att det var väldigt lyckat och vi hade jättebra spelstundtals. Det är väl kanske att vi inte kan slå på takten då, att vi alltid har vårt spel och att vi har den här grunden som vi alltid kan falla tillbaka på. Och sen att vi kan plocka fram andra bitar i spelet också som gör vårt spel ännu mer dynamiskt och svårmött.
Hur mycket ingår att du ska kliva fram och göra mål? Det blev ju trots allt 4 allsvenska förra säsongen.
Ja, det är inget vi pratar om jättemycket så, men det är ju personligen någonting som jag vill kunna erbjuda, att ha den egenskapen att kunna göra ett par baljer. Det är ju en spetsegenskap för en mittback såklart. Så det handlar väl för oss om att fortsätta vara bra i fasta spelet och för mig att fortsätta hitta rätt positioner och kanske träna ännu mer huvudspel och timing och sådana delar.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Då kommer Djurgårdens Hjalmar Ekdal att spela sitt första Stockholmsderby. Och det blir en speciell match för försvararen. Ekdal lämnade just Hammarby för Djurgården inför säsongen.
Det är första matchen som jag lämnar Bayern som jag får möta dem igen. Och det är klart det är speciellt. Få spela mot gamla lagkamrater och gamla tränare och sådär. Så det blir speciellt.
Lindell och Eriksson. Mot bortre. Här är han nu och nu kommer det! Nu kommer det! 2-1 Djurgården! Hjalmar Ekdal!
Hur var känslan att göra mål mot Hammarby? Första allsvenska målet, avgöra derbyt och med den koppling du hade till Hammarby?
Det kändes fint faktiskt måste jag säga. Det var en lättnad inte minst för att göra det första svenska målet. Och att det kom mot Hammarby just var väl lite menat kanske. Där jag kände att jag inte fick förtroende och där de inte gav mig någon riktig chans. Så utan att det ska vara för mycket hårda känslor inblandade så var det väl lite revansch för egen del att kunna göra det målet.
Hur förvånad är du att de, med tanke på att de faktiskt hade lite försvarsproblem, att de bara lät dig försvinna?
Ja, men jag vet faktiskt inte. Det där och då resonerade väl de som så att jag inte platsade, antar jag. Och det är ju en fråga om tränare där, vad de föredrar och vilket spel de vill ha och sådär. Och det är många tränare har olika preferenser och uppenbarligen var inte jag en del av den planen riktigt. Så, och det är väl bara för mig att acceptera det och då försöka kanske leda vidare. Och jag kom till en klubb där de istället trodde på mig jättemycket och det visade sig vara en perfekt match för mig också. Så jag tror inga parter där då var missnöjda.
Vilka signaler fick du från Stefan Billborn som ju var ansvarig då och Jocke Björklund?
Inga alls faktiskt om jag ska vara ärlig. Efteråt i Sirius där så var de inte alls så...
Hörde du inte av dem alls?
Knappt. Hjelmberg hörde av sig någon gång och var väl, sa bra säsong. Och jag var väl inte, fick väl inga tydliga tecken alls på att de var entusiastiska över mig och ville ha tillbaka mig. Så jag kände väl inte direkt något sug på att komma tillbaka på grund av det. Och istället hörde Djurgården av sig och var väldigt entusiastiska. Så då... Det handlar ju mycket om vad man får för vibes och vad man får för signaler från klubbar. Så det var rätt självklart för mig att försöka leta mig vidare.
Hur upplevde du, det blir ju numera alltid så kring, jag menar, du kommer ju från BP men du har ju då tillhört Hammarby under ett kort tag för sitt utlånat Sirius. Så blev du lite tjafs med supportrar och liknande. Hur upplever du det?
Jo, men det fick man väl höra. Och det, jag hade inte räknat med något annat kanske, men jag tyckte väl personligen att det inte var någon big deal. Jag hade inte gjort en enda tävlingsmatch för Hammarby och hade inga jättestarka kopplingar till Hammarby alls, så för egen del var det inga konstigheter och det gjorde Djurgården också tydligt för sig att det här kommer inte bli några problem. Och jag litade på det. Och det var väl lite terrorisering smått på...
Ja, vilken form tog terroriseringen?
Ja, men det var Instagram och faktiskt lite telefonsamtal som jag såklart slutade svara på till slut.
Vad sa du?
Jag svarade första gången det ringde och då började de ju ifrågasätta. Och jag visste ju att det var ingen fight att ta, så jag la ju på där. Men jag blev bombarderad med ett par samtal från x antal telefonnummer. Så ja, vi fick göra det bästa av situationen. Men det la sig efter två veckor. Så det var inte en jättelång period.
Hinner du bli rädd i en sån situation?
Nej, jag blir väl aldrig rädd. Det ska krävas mycket för att jag ska bli rädd av något någon skriver. Oavsett vad någon skriver så kunde jag faktiskt bara garva bort det och vifta bort det rätt enkelt. Men när de börjar ringa igen blir det lite mer påtagligt. Så lite obehagligt var det, men rädd blev jag inte.
Du är ju en fysisk tuff spelare på viss sätt också. Du blev av med näsan och fick spela med skydd. Hur var det?
Ja, det var en jäkla smäll mitt på snoken och det gjorde fruktansvärt ont. Så det var den första allvarliga smällen jag fått egentligen. Och fick jag spela med mask där efter ett tag. Vilket var lite jobbigt. Lite image-grej då att spela med mask kanske ett tag. Men det var skönt att bli av med den till slut.
Hur mycket hemma en sån smäll in?
Själva smällen hemma väl inte så mycket förutom att jag missade 2-3 matcher efter det.
Men det är inte så att det finns någon tvekan nästa gång?
Nej, när jag spelade med masken så var ju det en psykologisk trygghet att kunna spela med mask som skyddade näsan. Och sen efter när jag tog av den så det var ju inte så att jag sprang runt och tänkte på tänk om jag gillar näsan igen, utan det släpper man rätt snabbt.
Du kom ju som sagt från Frej och sen då till Hammarby och Sirius och på något sätt, även fall du har ett efternamn som... Du borde ha en pappa och en storebror som är kända. Så lite skymundan, men ju mer säsongen gick, ju mer uppmärksamhet fick du. Hur upplever du den delen av fotbollen?
Det går väl hand i hand med att om man gör det bra och man presterar bra så blir det väl mer uppmärksamhet. Och det är väl en rolig del vid sidan om fotbollen. Inget jag lägger mycket krut på eller energi på alls. Utan jag försöker att fokusera på fotbollen främst. Och sen är jag inte främmande för att ställa upp intervjuer och bli lite uppmärksammad. Sådär. Utan det känner jag mig rätt trygg i. Så det är inga problem.
Stockholmsfotbollen och även kanske Malmö och Blåvitt. Nej, men de fem stora klubbarna blev ju väldigt... Det kan ju bli väldigt stort, det liksom det man, en liten grej man säger blir stort. Och så hur mycket tänker du kring det?
Nej, jag tänker inte jättemycket förutom att inte svara någonting som kan väcka starka känslor kanske då. Men det är
lite självcensur.
Ja, lite. Men med det sagt, jag hade inte velat gå ut och svinga någonting då samtidigt. Så det är väl både och.
Hur upplevde du till exempel när Bosse Andersson skojade att du var värde dubbla jämfört med Anel Ahmed Hodzic om han skulle sälja den?
Ja, det var ju bara kul. Man får ta det Bosse säger med en nypa salt. Och det, han är en skojare, så det var ju bara superkul. Och det ligger kanske inte jättemycket bokstavligt i det han säger, men samtidigt så blir man ju hedrad och glad för att det är... Någonting i det han säger menar han väl kanske, samtidigt som det inte är bokstavligt talat.
Du nämnde ju det själv i fakta utan att du är en termin bort från en kandidatur i en fil. I nationalekonomi. Hur är det? Du är ju en av rätt få, får man ändå säga, allsvenska spelare. Max Danielsson är ju ett känt exempel annars, och även Erik Larsson i Malmö. Men hur är det att just väga det att hinna plugga och samtidigt vara elitspelare?
Man har ju rätt mycket fritid utöver träningarna som fotbollsspelare, och jag menar att om du vill så klarar du det, då löser du det. Vi då som pluggar, kan jag tänka mig, jag pluggar inte mer än 1-2 timmar om dagen kanske, och för mig är det skönt att komma hem efter träningen och kunna tänka på något annat i en timme. Det blir som en rutin för mig att sätta mig och plugga i en timme. Och det klarar man sig med. förutom att man har något att göra då, så är det ju såklart en bra plan B, och det är ju något att falla tillbaks på. Så det är bra ur många perspektiv.
Vad lockar med nationalekonomi?
Vad sa du?
Vad lockar med nationalekonomi?
Jag vet faktiskt inte exakt vad som lockar med nationalekonomi, men själva ekonomin gick jag in på från början för att det är brett och lätt att kunna kombinera med fotboll på distans.
Kommer du fortsätta läsa även när du blir klar, eller alltså läsa mer poäng eller då?
Efter den här kandidaten så kommer jag nog ta ett litet break från skolan. Det ska bli skönt att kunna göra annat också.
Men har du så att du läser på bussen eller bortaresor om det är en tenta och liknande?
Ja, men absolut. Jag har ju absolut pluggat på bortamatcher och nu på träningslägret och sådär. Då kan jag sätta mig mellan träningarna med datorn och gå in i ett Zoom-möte med mina pluggpolare och läsa en inlämningsuppgift medan de andra spelar kort och solar. Så just de bitarna är väl kanske, de lockar inte supermycket. Samtidigt som jag ser ett större ändamål i det. Att få en utbildning som är jättenyttigt. Så det handlar om självdisciplin.
Hur reagerar resten av spelartruppen? Blir de nyfikna och kanske intresserade att göra likadant? Eller tycker de att, men fan, lägg undan böckerna?
Ja, men det är lite blandat. Några har jag nog kunnat influera lite positivt. Att de känner också att det är något som de hade kunnat göra. Och några känner att, fan, nu måste jag läsa upp konvux här när du sitter och pluggar universitet. Och många andra är väl också att, fan, jag fattar inte hur du pallar. Vad ska du med det till? Du är fotbollsspelare. Man kan ju resonera så, men samtidigt så har jag inte åstadkommit någonting nu med fotbollen än så länge. Så det är lite för tidigt för att resonera så, menar jag.
Ja, och hur viktigt är det för dig att ha en plan B?
Det är viktigt. Det är något att falla tillbaks på, och jag känner att jag har kunnat åstadkomma någonting nyttigt vid sidan av fotbollen. Så det är både personligen och faktiskt då efter karriären som man kan kanske ha nytta av.
Du har ju gått lite udda väg framåt. Du är ju en av de som drog till USA. Jag har faktiskt själv skrivit om Kumlin, som ju hjälper spelare att från lägre divisioner eller division 1 kanske och så, och hitta college i USA. Du var på Wilmington ett år. Vad var det som lockade att flytta till USA från BP?
Det som lockade var att jag kunde pausa lite. Jag kunde skjuta på beslutet att avgöra där och då om jag skulle satsa fullt ut på fotbollen. För det var faktiskt någonting som jag inte var helt bestämd över. Och jag var duktig i skolan och tyckte där och då att det var viktigt. Så det var ett sätt för mig att kunna skjuta på det beslutet och få både fotbollen och studier och samtidigt få en jäkla cool erfarenhet att kunna spela i USA och bo där i ett år. Där och då fick jag en nytändning och det gick jättebra med fotbollen. Så jag kände väl att om det är någon gång jag ska satsa på fotbollen så är det nu. Skola och allt det andra kan vänta.
Hur var förutsättningarna för att vara fotbollsspelare till college? Även om man inte får tjäna några pengar, så hur är det att vara spelare?
Det är otroliga förutsättningar faktiskt. Det var bättre än jag trodde. Skolorna har ju så mycket pengar och de satsar för att bli fulltidsproffs allihopa. Och det är ju jättehårda träningar och aningen mer fysiskt och atletiskt, vilket där och då gynnade mig. Jag fick, på tal om lite fysik, lägga på mig ett par kilo i gymmet och jag utvecklade den biten av spelet. Så det, för min personliga del så var det väldigt nyttigt.
Hur var fotbollen?
Fotbollen blandar och ger. Den växer verkligen. De bästa lagen är duktiga. De är influerade av europeisk fotboll och de spelar mycket passningar. Och skulle säga att de allra bästa lagen är superettanklass kanske. Sen de sämre lagen är lite sämre nivå och sådär. Så det blandar verkligen och ger, och laget jag tillhörde var väl ungefär där mittemellan. Det blandade och gav. Men för min ena del var det väldigt positivt.
Vilka tankar fanns att stanna? Jag vet Per Ågren, gammal MFF-spelare, hans son blev ju draftad nu till MLS efter att ha spelat flera år på college i USA. Vilka tankar fanns att stanna och satsa där istället?
Men jag kände väl ungefär efter ett halvår att fan, fotbollen får jag verkligen ge nu en chans på riktigt. Och ska jag göra det så är det bäst att flytta hem till Stockholm, och det finns bättre förutsättningar där. Så jag bestämde mig rätt tidigt för att flytta hem.
Varför var inte BP aktuellt då?
Från min sida var det aktuellt, men jag tror det snarare var från deras sida.
Ja, och vad var signalen från dem?
Det fick jag inte riktigt ta del av, men...
Men de sa att du inte är välkommen hit, helt enkelt.
Ja, på ett bättre sätt kanske de sa så, ja.
Men det var ändå beskedet.
Det var beskedet.
Och istället Frej, hur var den känslan att du hamnade där?
Men då bestämde jag mig för att gå all in på fotbollen och Frej tillhörde Superettan. Och det såg ju som ett rimligt steg för mig att ta. Så ur det perspektivet var det inga konstigheter. Jag hade Robert Björknesjö som tränare där som jag kände sedan innan i BP. Så det kändes som ett bra steg och jag kom rätt snabbt in i det där och fick spela ganska mycket. Så där. Så det, och jag tog kliv och fick spela seniorfotboll i Allsvenskan, eller i Superettan. Så det var nog den biten som var den viktigaste för mig att kunna få spela seniorfotboll.
Fick du ganska snabbt upp hoppet att det här är faktiskt, jag har mer att ge och jag kan ta mig uppåt?
Ja, det gick bra och jag kände väl att jag tog kliv ganska snabbt. Så det, utan att tänka för långt fram och se mig själv i Allsvenskan året efter, så kände jag att det var på god väg och jag gillade vad jag gjorde och fotbollen. Där och då, som sagt, jag fick en uttänning så jag trivdes ju i mitt beslut.
Och där är det ju så att Hammarby tar ju över Frej och det blir något slags farmarlag och du plötsligt tillhör Hammarby. Så var det att det gick till så?
Ja, precis. Hammarby, jag kom hem där i maj 2018 kanske det var. Och vintern 2019 där tog Hammarby över, så... Ja, där och då blev det en samarbetsklubb.
Och hur kände du kring det? Att det var en bättre väg till liksom, ja, att Hammarby tog över? Att det kunde gå snabbare för dig helt enkelt?
Ja, det var ju... I och med det så kunde det vara... Då fick man ju ett enklare kliv upp i toppfotbollen om man gjorde det bra. Så det var ju jättepositivt där och då. Och det var ju såklart smickrande där på sommaren när Hammarby kom och visade intresse. Och då kände jag att jag hade gjort det bra och... Att de hade fått upp ögonen för mig. Så det var, själva vägen däremellan var ju väldigt smidig och snabb.
Vilka andra alternativ hade du?
Där på sommaren hade jag inga alternativ alls. Det var väl Frej eller att ta klivet upp i Hammarby. Vilket blev naturligt steg att ta klivet upp i Hammarby.
Efter den säsongen så väljer du att gå på lån till Sirius. Vad lockade med det? Var det bara Allsvenskan?
Ja, nej, men jag fick väl där under vintern inte jättetydliga besked från Hammarby och var väl sedd som sjätte mittback och det var väl inget jag trivdes i riktigt, så jag ville gå på lån och jag hade Superettan klubbar och jag var väldigt nära på att ta det faktiskt. Men sen kom Sirius där från ingenstans lite och var väldigt intresserade och jag snackade med Ola Andersson och Henrik Rydström och båda de två var väldigt sugna och förklarade hur jag skulle passa in. Och ja, jag vet inte, jag kände att det var spännande. Så det var inga större tankegångar som gick där egentligen.
Nu hyllas ju Henrik Rydström som tränare. Hur upplevde du honom?
Otroligt skicklig tränare, det har jag sagt många gånger och han har all rätt för att hyllas över det. Han... otroligt inbiten och otroligt dedikerad på hans arbete. Och, ja, jag vet inte, han utvecklade varje spelare han tränade.
Var det lite jobbigt ibland när han var så besatt?
Nej, man visste att han gjorde det med god vilja och allt han gjorde var för spelarnas bästa. Och ja, man blev verkligen bättre spelare helt klart. Och man fick självförtroende och man var tvungen att spela med kvaliteter som man nödvändigtvis inte hade för att kunna spela hans typ av fotboll.
Hur var det då att spela allsvenska? Jag menar, du hade tvekat om fotbollen, åkt till USA, kommit, spelat Frej och sen plötsligt spelade du i allsvenskan och det funkade. Hur är det att liksom kliva uppåt och så plötsligt funkar det även där?
Ja, nej, det gick ju jättesnabbt och den vägen var väl, ja, som sagt, väldigt snabb väg upp och det är att det klaffade så snabbt och att jag kunde akklimatisera mig snabbt är väl... Ja, det var väl också något som höjde mitt självförtroende att jag kände att ja, jag klarade av det här. Och ja, det var väl ett väldigt styrkebesked för mig själv att kunna kliva in och spela Allsvenskan.
Hur mycket gillade du det sätt ni spelade fotboll på i Sirius?
Ja, jag gillade det väldigt mycket. Det var väldigt så bestämt kortpassningsspel all the way. Och spela oss fram till alla lägen, och med de spelarna vi hade och med den filosofin vi hade så gick det väldigt bra, och ja, det var kul att spela fotboll verkligen.
När du då kommer till den där situationen att Hammarby inte är intresserad, Djurgården väldigt på, Sirius vill ju också bolla dig. Hur resonerade du när du valde bort Sirius?
Jag hade absolut kunnat tänka mig att spela kvar i Sirius. Jag trivdes jättebra och jag fick mycket förtroende och de gillade mig. Men sen när Djurgården kommer och är väldigt sugna de är, så börjar man väga, och då väger nog ändå Djurgården tyngre. Inte minst med tanke på att man har haft känslor för klubben sedan man var liten, men också för att det är en toppklubb i Sverige, och det är i Stockholm där jag är ifrån, och det var många bitar som klaffade med Djurgården.
Ja, hur är liksom rötterna till Djurgården? Jag vet ju när i denna podd intervjuade din storbror Albin för ett antal år sedan, 2016 tror jag det var, då var han väldigt tydlig att det är Djurgården som gäller. Finns det hemma att du har växt upp från det, att trots att ni spelade i BP så var det Djurgården ni höll på?
Ja, det kommer absolut hemifrån, och från mina storebröder då, absolut. Både Albin och Joel då har varit väldigt inbitna i Djurgården, och jag har väl kanske inte upplevt det supporterskapet på samma sätt i form av att gått på massa matcher och sådär, men själva Djurgårds supporterskapet har ju alltid funnits hemma i hemmet, så
det är du har därifrån. Inte stått i klacken med bengaler och liknande?
Nej, det har jag inte gjort.
Berättelsen om Brommapojkarnas bästa 15-åringar närmar sig sitt slut. Slutspelet i Sankt Erikskuppen går in i den absoluta slutfasen.
Nyckelordet, det tror vi, är våga. Spela ut, våga misslyckas. Inte vara ängsliga där ute. Spela vårt vanliga spel. Vi har ju gnuggat på det nu i 2 års tid, och nu ska vi ut och liksom ha examen på det.
Vackert, Hjalmar!
På en perfekt frispark. Sen så kommer en perfekt på huvudet, så jag sätter dit dem.
Om vi går tillbaka till BP, du är ju fostrad där, spelat där i 13 år, sa du.
Ja.
Men när började du, när du var...
Ja, men man började väl när man knatte, 6 år.
Vilka positioner hade du under uppväxten?
Jag var alltid back när jag var liten. Sen under U17-tiderna där så fick jag ta klivet upp på mittfältet för det mesta. Så där spelade jag väl till och från då, kontra mittback i 2 år kanske. Så jag har väl lite av de egenskaperna också.
Varför lockades du av att vara back redan från början? För jag gissar att det var något du ändå styrdes av, som du styrde själv, eller placerades du där?
Ja, jag vet faktiskt inte hur det går till när man är så liten, men jag minns att när jag var väldigt liten så var jag, då var jag en ful jävel och stenhård och tacklades mycket. Så det blev naturligt för mig att spela där bak och röja och stångas.
Just det här BP som en akademi eller som en klubb som tar fram väldigt många spelare, vilka mål hade du med fotbollen när du började?
När jag började så hade jag väl inga långsiktiga mål så alls, utan de målen jag har idag är faktiskt mål som jag fick när jag flyttade hem från USA. Innan det spelade jag fotboll för att det var kul och jag levde i stunden och tänkte inte alls på framtiden om att jag skulle bli proffs eller sådana delar faktiskt.
Du var ju ändå med i en, jag tror det var vi på TV4 som gjorde Fotbollsfabriken, där det ju var ett gäng spelare som idag är duktiga, bland annat Bejmo och Ishoud och Gyökeres och ja, Sabovic och Colli och Azor. Och,
ja, det är massa. Sisi
ja.
Också.
Det är, ja, just det. Och Amadeus Sörgard också. Hur var det? Och liksom, att det var ju rena kändislaget på något sätt, att ni syntes på tv och liknande.
Ja, nej, det var just det programmet var jäkligt kul. Det var spännande att bli följd av ett mediateam, och än idag är det ju kul att gå in på YouTube och kolla på de gamla klippen, och som du säger, det är ju många där som har blivit proffs idag, så det är verkligen att man fick följa den utvecklingen så tidigt och sen se idag att så många livnär sig på fotbollen, det är nog väldigt unikt tror jag i ett pojklag, så nej, det är ju skitkul.
När jag läste i Expressen hade gjort någon, liksom, vad hände med dem i Fotbollsfabriken, så pratade de med Peter Kisvalo, det är ju känd tränare med sportchef i BP som ju var aktiv hos er då. Då sa han, ja men Hjalmar är en late bloomer, han kommer liksom. Vad stack du ut jämfört med de andra i att du inte hade drivet att jag ska bli proffs?
Ja, dels i drivet och också att jag var i den perioden inte tongivande alls i laget. Ja, så en late bloomer hade nog, det stämmer nog bra överens. Jag var sen i puberteten och jag var inte alls given i startelvan alls. Och det, där och då var det ju mer att jag var less på fotbollen då och då och kände att fan, det kanske inte är det här jag ska göra. Men jag tyckte det var kul att få till ett lag och med mina polare. Och det var svårt att ta beslutet och sluta, det var aldrig riktigt nära heller.
Just att man tillhör en akademi så får man ändå bilden av att man måste vara rätt driven. Och om man inte är det, om man har det tvivlet, pallar man träna så mycket då?
Ja, jag var driven och jag var alltid ambitiös. Men det här drivet att kunna gå på träningen varje dag för skolan var i vissa perioder väldigt tungt. Och inget som jag verkligen lockades av så. Men jag har fortsatt och...
Snackar du med någon, till exempel din pappa eller Albin eller liksom så?
Absolut, vi har pratat till familjen mycket och det har aldrig varit riktigt nära på att jag har slutat på fotbollen. Så, utan jag har mer varit så här, men nu ska vi träna igen och sen har vi match i helgen och jag kan inte göra sig och så. Och det var många grejer man fick välja bort, uppoffringarna som jag tyckte var jobbiga i tonåren. Men nu senare, ju äldre man blir så växer man ifrån den... lite FOMO och inser att det är inte hela
världen. Fear of missing out för de Precis. Som inte kan det.
Jag förmodar att de flesta som lyssnar på podden förstår.
Ja, jo, så kan det vara. Men det kan ändå vara bra. Ja.
Mittfältaren Albin Ekdal kommer till landslagssamlingen efter en stark höst i Italien och Cagliari. Förra helgen svarade han för ett hattrick borta mot självaste Inter.
Och här kommer läge i mål! Albin Ekdal är mål igen! Albin Ekdal igen! Har det igen och vilket läge det mål igen! Och det är hattrick! Albin Ekdal!
Ja, succé förra helgen med ett hattrick mot Inter. Och efter att länge fått kämpa för sin existens i landslaget är han numera given i truppen.
Du har ju en bror som har varit väldigt framgångsrik ända sedan han var liten. Det slår mig att du kan bara varit 8 år när han gjorde debut i Allsvenskan. Och gjorde...
Ja, jag minns Råsunda-matchen när han gjorde assist direkt. Då klev vi in.
BP Djurgården.
BP Djurgården. Han nickskarvade till Rönnemo, tror jag. Då gick in som knatte på plan och det var åtta bast.
Hur var det att ha en brorsa som drog iväg redan då och blev proffs? Jag menar, han gjorde ju det jag gissar att många ändå drömde om.
Ja, absolut. Och där och då tror jag inte jag förstod hur stort det var. Det är klart jag fattar att det var häftigt att gå till Juventus och sådär, men nu idag förstår jag ju mer vad det innebär och jag förstår ju att det är en så jäkla stor bedrift att gå till Juventus och få träna med Nedved och Del Piero och Trezeguet när man är 18 bass. Liksom. Idag förstår jag att det är så mycket större än vad jag förstod då. Och sen betyder det att jag fick lite växa upp utan honom hemma, vilket var tråkigt. Men samtidigt så idag är jag ju jätteglad att han har varit proffs och att jag får ha en storbror som är... lyckat fotbollsplats.
Ibland kan det ju vara jobbigt att ha en brorsa som är bra. Jag vet någon gång när Daniel Andersson var med i landslaget första gången med Patrik så gjorde de allt för att de inte skulle bli fotograferade ihop och så. Hur var det för dig att komma till BP som 10-11-åring och så spelade Albin i Serie A?
Bara kul skulle jag säga. Det har gett mig bara bra grejer. Jag har inte alls haft någon press på mig att nå dit han är. Vilket kan ha att göra med den inställning jag hade till fotbollen. Jag tycker det är kul att spela och jag vill verkligen spela så länge jag tycker det är kul. Och jag spelade inte när jag var ung grabb för att bli proffs kanske. Så just de förväntningarna har jag inte alls blivit tyngd av.
Vilken nytta har du av att ha en storbrorsa som har gått igenom en del av de prövningar du är på väg igenom och tar dig igenom?
Idag har jag jättestor nytta av det. Han är en personlig coach och kollar verkligen på nästan alla matcher och kommer med feedback och kritik efter matcher och lyfter upp situationer och så där, som en riktig privatrådgivare lite. Så idag är det verkligen nyttigt och det är jag väldigt tacksam för.
Hur ofta är det jobbigt när han kommer med kritik?
Jag har ju börjat vänja mig vid det nu. Han är rätt kritisk av sig, men jag tar hellre det än att han inte är brutalt ärlig.
Har du hängt med och kollat Sverige när han har varit med i EM och VM och varit på läktare och liknande, och hur har det i så fall varit?
Ja, jag var på VM där, då stack jag och andra brorsan, åkte vi till Ryssland över dagen bara för att se Sydkorea-matchen, och det var ju väldigt häftigt såklart, och då också förstår man vilken stor grej det är att spela för svenska landslaget i ett mästerskap.
Alla pratar ju om att Albins kontrakt går ut med Sampdoria i sommar. Du vet säkert mer än kanske vad du kan säga. Vad talar för att han är på Kaknäs i sommar?
Det som talar för är väl att han har sagt och vill någon gång representera Djurgården. Ja, jag vet faktiskt inte riktigt hur han tänker där, men
det måste ni ha pratat om.
Ja, vi pratar mycket om det. Jag försöker locka över honom med så mycket jag kan, men han är mer svårflörtad och mer kryptisk än vad du kanske tror där, men ja, det är ju ingen hemlighet att han vill spela Djurgården någon gång. Men sen samtidigt trivs han jättebra utomlands, och jag vet att han är mån om sina år han har kvar utomlands också som proffs där, så det. Jag vet inte, det är många saker som ska klaffa, tror jag.
Hur mycket spelar faktorn att ni som bröder skulle spela ihop? Hur mycket spelar den en roll?
Det ser han som en liten bonus, tror jag. Jag tror inte det är avgörande, men det är en liten bonus.
Hur mycket hade du velat göra det?
För mig hade det varit en stor bonus. Det är absolut en dröm jag har. Sen jag verkligen har haft tanken om att bli proffs, att fan, tänk om jag och Armin skulle spela ihop. Det hade varit helt otroligt. Så det för min del är det ju definitivt en dröm.
Det ryktades ju om Sassuolo. Jag vet inte om det låg något i det, att du skulle flytta dit. Finns det en faktor att du gärna stannar i Djurgården? Du har ju 3 år kvar. Om Albin skulle komma hem de närmaste åren?
Det vet jag faktiskt inte. Det känns lite. Det känns svårt att tajma allt så att det ska klaffa perfekt. Får jag en möjlighet som jag känner är jättebra och jag är redo att ta, då kommer inte jag stanna för att Albin kanske skulle komma hem till Djurgården. Utan det händer det så händer det, och då är det skitkul. Men jag tror ingen av oss kommer att aktivt välja våra karriärsval bara för att spela med den andra. Men ja, det, som sagt, jag tror båda ser det som en jätterolig grej, och händer det så är det skitkul.
Du har gjort någon match i U21-landslaget och var uttagen till vinterturnén. Hur reagerade du när det här viruset satte stopp för den?
Jättetråkigt såklart. Man hade laddat upp hela vintern och verkligen varit inställd på det. Men samtidigt, vad ska man göra i den situationen som vi befann oss i då? Ser lite bättre ut nu. Ja, det var ju bara att tackla det och gå vidare. Och sen ja, själva uttagningen i sig var väl det man fick glädja sig åt. Och ja, det blev jag hedrad över.
Har du haft någon kontakt med Janne Andersson eller Peter Wettergren?
Nej, ingen personlig kontakt.
Om man ser på landslaget ett tag var det ju mycket mittbackar. Nu är ju de flesta mittbackar lite äldre, får man ju ändå säga. Vad ser du som en möjlighet när det gäller landslaget?
Jag är försiktig med att se för stora möjligheter i det mesta här i livet. Och just med landslaget så hade det varit jättesmickrande och jättekul att få representera någon gång. Men just nu är jag väl inte riktigt där än bevisligen i A-landslaget. Och sådär. Men jag har inga. Nu tror jag ju på det, att jag kan ta ytterligare kliv. Och då om något år, jag vet inte hur lång tid det skulle ta, men då hade jag såklart känt mig redo för det, och det hade varit jättekul och en ära såklart.
Du har ju klarat alla nivåhöjningar hittills, så vem vet, om det blir en till så borde du kunna fixa det, eller?
Ja, det kan man tycka.
Stort tack för att du ställde upp.
Tack.
Podden är producerad och klippt av Daniel Eriksson, och vi tar tacksamt emot alla era synpunkter, idéer, tankar, önskemål. Ja, vad det nu må vara. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter, och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.